Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt som heter Glöm inte vem du är, Lejonkungen och rädslan för vår egen storhet. Så jag kommer bryta ner filmen Lejonkungen och berätta hur den är relevant för ditt liv för att kunna leva ditt högsta. Bästa. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här. Jag som driver podden och jag hjälper människor att skapa flow på kommando. Inte genom att pusha sig utan genom att styra sitt inre tillstånd. Jag kommer idag göra ett lite annorlunda avsnitt. Och jag tror jag kommer göra fler av den här varianten också. Jag kommer prata om den gamla klassiken Lejonkungen från 1994 av Disney. Från den tiden, fråga mig, där Disney var som bäst. Och jag blev inspirerad av det här för flera år sedan. Jag har gjort föreläsningar på den här filmen Lejonkungen. För flera år sedan så såg jag på YouTube där Dr. Jordan Peterson gjorde en analys av Lejonkungen utifrån ett jungiansk filosofiskt perspektiv. Och jag kan rekommendera att kolla på den, för den är väldigt, väldigt bra. Och så det är bara att söka på säkert Jordan Peterson och The Lion King så bör du hitta den. Men då tänkte jag vill också göra en analys på den ur ett humanistiskt eller självförverkligande psykologiskt perspektiv som bland annat grundades av Abraham Maslow. Och det som Lejonkungen gör och som många andra fantastiska sagor och filmer en del gör, det är att man får med the hero's journey, alltså hjältens resa. Och det är ett psykologiskt koncept som tilltalar människor. Vi har många, Sagan om ringen är Hero's Journey. Harry Potter är det. Och Lejonkungen är det och många andra. Och de som är det blir oftast väldigt populära. Det finns någonting i oss, de grundläggande i oss människor. Och det handlar, hjältens resa är ju oftast hur hjälten faller och sen reser sig upp igen. För att kunna bli allt som han eller hon kan bli. Och leva sin potential. Och det är det vad Lejonkungen handlar om. Så, om du inte har sett Lejonkungen, gör det. Har du inte sett den så är jag avundsjuk på dig för att du får uppleva den för första gången. Och det kommer, om du inte har sett den så kommer du inte få ut lika mycket av det här poddavsnittet förrän du har sett den. All right. Så, Lejonkungen handlar ju då om Simba som är en lejonunge och hans pappa är kung över lejonriket. Och hans pappa heter då Mufasa. Simba symboliserar jaget. Det vill säga Simba är du eller jag. Och Simbas pappa Mufasa som styr lejonriket, han symboliserar allt som vi kan bli, vår största potential och vår största passion. Och Simba är ju logiskt att han ser ju upp till sin far. Hans far är ju vis, han är stark, han kan både besegra fiender men också väldigt ödmjuk mot sina nära och bryr sig. Jag har enormt mycket omtanke om hela lejonriket och allt liv som finns där. Simba har också en farbror. Scar. Och Scar är lite antitesen till Mufasa. Han symboliserar vår största rädsla. Och egentligen vårt, kan man säga, självsaboterande rädsla framförallt. Och saken är att Scar blir ju också som vårt mörker. Och vi är oftast, vårt mörker vill oftast hålla oss från vårt ljus. För vi är oftast inte mest rädd för vårt eget mörker. Vi är mest rädd för vår största potential, vårt ljus. Men i början så ser ju bara Simba upp till Mufasa, fast i vår största potential. Han är ju inte rädd för det, för han är fortfarande ganska naiv och oskyldig. Och där kommer också utvecklingspsykologi in i hela bilden. Det går ju egentligen från barn till vuxen, den här sagan. Och sen har vi den här fågeln, Satsu. Han symboliserar vår moral och struktur. Han försöker ju hålla Simba och hans barn och vänner alla i schack hela tiden och får dem att agera rätt. Så de får lura bort moralen för att sen sticka till elefantkyrkogården. De faktiskt möter hyenorna för första gången. Så när Simba och Nala möter hyenorna så försöker hyenorna döda dem. Och hyenorna symboliserar tankarna som förstärker vår rädsla. Man kan kalla det hjärnspöken, man kan kalla det för inre demoner, inre drakar eller i det här fallet då hyenor. Och hyenor är som sagt, de förstärker våra rädslor med självtvivel, katastroftankar, skam, undvikande, perfektionisttänkande och så vidare som gör att hålla oss tillbaka på ett eller annat sätt. Men det Simba går ju faktiskt en konfrontation mot de här. Visst, han är naiv och allt mer. Och sen när hyena har honom och Nala så kommer Mufasa och räddar och besegrar hyena med lätthet. Och det är så vår högsta potential är. Det är inget svårt för vårt högsta bästa att besegra hyenor eller hjärnspöken eller vad ni vill. Och så hyena, de flyr bort. Och sen har de en känslomässig scen, Simba och Mufasa. Så det här lejonriket är ju som ett paradis. Det är harmoni, det är mening, det är gemenskap och liv frodas. Men sen händer någonting i filmen. Simba hamnar i fara. Mufasa sticker dit för att rädda Simba. Vilket han gör. Och sen håller ju och Mufasa håller på att bli ihjälsprungen av massa djur som då hyenorna har medvetet skrämt upp för att faktiskt göra sig av med Simba. Så Mufasa kommer dit och sen så klättrar Mufasa upp på den här bergsväggen och där står Scar. Och Scar dödar Mufasa. Han kastar ner honom från den här klippan så han dör. Simba vet inte om att Scar dödar Mufasa. Det vill säga, det är så ska hända i livet. Vår potential, passion dör. Eller det känns som att den dör. Men vi kommer till det där. Vi kommer mer om det sen. Det känns som att vi dör. Eller den delen av oss dör. Vi ger upp. Och det är det som händer. Och Simba går ju också in i självdömande. I det här. Och tror att det är hans fel. Att hans pappa då, Mufasa, dog. För Scar har ju allierat sig med hyenorna. Och det som händer då när Simba står där över Mufasas kropp så kommer ju Scar och säger, det här är ditt fel. Om inte du hade suckit till elefantkyrkogården, om inte du hade gjort de här sakerna så hade Mufasa levt. Och där såg ju också tvivlet i Simba. Och sen så kommer hyena och de jagar iväg Simba. Så Simba, han flyr från lejonriket och flyr till djungeln. Och det som är intressant, när Mufasa är död och Simba har försvunnit. För Simba ska ju egentligen ta över efter Mufasa. Han är ju ättling till att ta över tronen. Men han sticker ju. Och det som händer är att Scar tar över tillsammans med hyenorna. Och lejonriket förfaller. Det blir mörkt, det blir torrt, det blir en fattig plats. Och mycket svält. Och det är det som händer med vår passion och potential när vi överger det. Den delen av oss, den torkar ut. Den blir mörk, den blir en väldigt tragisk plats. Och det betyder inte att vi som människor när vi gjort det går in i någon djup depression. Då kommer vi in i något annat som för Simba när han kommer till djungeln. Kommer ihåg vilka han träffar då? Han träffar Timon och Pumba. Timon och Pumba De representerar det ungdomliga, det bekväma och det lekfulla i oss. Så att de är ju, det är ett vildsvin och en surikat. De träffar ju Simba, först blir de rädda för honom. Men för de tänker, det är lejon, lejon äter ju sådana som dem. Men eftersom det är lejonunge och tycker han är söt, så blir de vän med honom. Och de lär Simba att det förflutna är bakom dig och det förflutna är bakom dig. Glöm det förflutna, låt det vara. Hakuna Matata, det är ord som är bra. Hakuna Matata gör att man blir glad. Och så här, inga bekymmer, man är lycklig var dag. Och så här är det. När vi ger efter för mycket för vår bekvämlighet, så är det väldigt, väldigt skönt. Det kan kännas till och med som en lycka i ett tag, en stund. Något som symboliserar hur det där inte är så ett lyckligt liv egentligen, det är att när de ska äta, för Simba är van att äta, han är ju rovdjur, han är lejon. Men de tar ju fram en massa insekter som ur någon sån här, vad blir det? Om det är så här fallträd eller någonting. Så äter de så här maskar och andra insekter. Och så säger, om det är till Timon eller Pumba, någon av dem säger så här: slämmigt, men mättande. Simba, han tar den. Han sväljer ner. Inte gott. Och så säger han efter: slämmigt, men mättande. Och det är vad det livet symboliserar. Slämmigt, men mättande. Det är att vi nöjer oss med någonting. Fast det är inte där vi har vår största potential. Det är inte där vi har vår största passion. Det är inte där vi faktiskt finner riktig lycka. Men också kom ihåg, det är inte allt av ondo. Det är också vår lekfulla sida. Men kommer med till det sen. Så, han växer upp med Timon och Pumba. Han blir tonåring, han blir vuxen. Och han anammar Hakuna Matata fullt ut. Och det är också en utvecklingspsykologi. Går från barnet som är naiv. Ser upp till sin Mufasa, sin potential. Allt de kan bli. Tänk som barn som drömmer stort. De ska bli det ena och det andra när de är små. Och sen så nöjer de sig, blir tonåringar, vuxna och släpps in i en struktur och så vidare och så vidare. Så han lever det enkla livet. Det något som händer sen är, för eftersom lejonriket håller på att förfalla, så tar ju Nala, hans barndomsvän, hon beger sig för att hitta mat till lejonriket. Så hon dyker upp i djungeln. Kan man undra, hur lyckas hon, jag kan tänka att den där djungeln är nog väldigt stor. Hur lyckas hon hitta Simba? Kommer in på det snart. Det som händer är att Nala börjar jaga Pumba för att ta honom som byte. Simba ingriper och börjar fightas med henne. Han vet inte om att det är Nala. Han vet bara om att det är ett annat lejon som håller på att äta upp hans vän. Han fightas med henne och hon vinner över honom. Men då ser de, hon säger, utbrister Simba, och han säger Nala. Och det är intressant, för när de är barn så brottas så mycket och hon vinner varje gång. Och det är intressant, varför vinner hon varje gång? Förutom att det kanske är en kul detalj till en film. För att Nala symboliserar vår inre röst. Eller vårt inre samvete. Och det är därför hon också kan hitta Simba. För Simba har förnekat den inre rösten så länge. Det vill säga, när vi har gjort den och förnekat den. Vi har lagt locket på. Vi har sagt att det där kommer aldrig kunna hända. Det där på önsketänkande. Vi lägger alla de här grejerna. Vi låter våra inre hygiener styra oss istället. Och inre skar skrämma iväg oss. Så att vi lägger locket på. Vi kan ignorera en viss tid. Vi kan försöka en viss tid vår inre röst. Vår inre röst är den som faktiskt påminner om oss om allt vi kan bli. Om vår Mufasa. Och det är det hon gör. Och han kan inte, och vi kan inte vinna eller besegra vår inre röst. Det är omöjligt. För det är en sån djup integrerad del av oss själva. Vi kan inte göra oss av med den. Vi kan bara trycka undan den tillfälligt. Och du har din inre röst, jag har min inre röst. Så om du tänker på vad är det din inre röst då och då kommer tillbaka till dig och påminner dig om. Jag har ett eget exempel från mitt eget liv. Jag började med NLP-coaching och de bitarna 2008, men så utbildade mig professionellt till 2009. Och där var jag ju som lilla Simba. Jag visste allt jag kunde bli genom det. Jag kastade mig ut och sen gick det åt skogen. Jag var nästan personlig konkurs 2010. Mitt inre lejonrike förföll på den biten. Och sen tog jag mig ur det där. Det har jag berättat om i tidigare poddavsnitt förut. Kommer inte ihåg vilket nu. Men då kom jag in i perioden. Nej men, jag ger upp det där med coachingen så. Jag gick fortfarande utbildningar, jag fortsatte och jag hade på sidan om företag. Jag tog jobb som säljare, tog jobb som olika anställningar och sånt. Så tänkte jag, nej men det är inte så viktigt egentligen. Det finns ju annat i livet än bara coacha och utbilda människor och så. Men sen så kom den där inre rösten, banne mig alltid tillbaka. Och påminner mig om allt jag kan bli. Och den påminner mig om igen. Ju mer jag försökte trycka undan den, det funkade inte. Förutom korta perioder. Och det är så. Det är samma sak med andra bitar. Det behöver inte bara vara något professionellt, något jobbmässigt. Det kan vara vad som. Så vad är det för inre röst som brukar återkomma till dig och påminner dig om? Din inre nalla som faktiskt hittar dig, hur långt ut i djungeln du än har gömt dig. Saken är den. Hon väljer inte att upp till Timon och Pumba. Eftersom hon ser att Simba är vän med dem. Men Simba försöker övertyga Nala om att stanna kvar där i Hakuna Matata. Han försöker lära henne. Han går igenom där med Hakuna Matata. Och hon ser inte ett jäkla dugg imponerad ut. Hon köper inte in det på minsta. Hon är inte ens i närheten av att bli övertygad. Det finns inte ett korn av det. För vår inre röst är ganska kompromisslös på det sättet. Den kommer inte bara bli så här, ja men okej, du har rätt. Spela smått i livet. Lev inte upp till din potential, du har rätt, bara gör det. Det skulle vår inre röst aldrig säga. Vilka andra delar av oss som kan säga det, vår inre Timon och Pumba, men vår inre röst skulle aldrig säga det. För hon kommer alltid så fast vid att han ska få kontakt med sin Mufasa. Eller att du ska få kontakt med din Mufasa. Och det som händer där, när hon inte blir imponerad, är att det sker en kärleksscen i den här filmen. Det är vacker musik och de går där i månskenet och försonas. Och det syftar på helt enkelt att när vi integrerar oss med vår inre röst. För någonting börjar hända hos Simba då. Han börjar förstå kanske att det finns mer än Hakuna Matata i livet. Men han är inte riktigt redo att agera ännu. Och då är en annan figur, annan arketyp som dyker upp i filmen. Och han har funnits med lite tidigare i filmen. Han är med precis i början. Och det är den här apan. Rafiki. Apan symboliserar inre trixten. Om man tar lite jungiansk filosofi här. Trixter-arketypen. Det är den som oftast kan man säga, lurar eller leker med och medvetet förvirrande, otydlig och vag med hjälten. I det här fallet då Simba. Men det symboliserar inte bara trixen, det symboliserar också vår inre mentor, den visa mannen, visa kvinnan om man ser så. Och initiatorn till saker. Så att han ska också kunna kalla vår inre magiker. Det finns många arketyper och du kan kolla upp dem om du vill, det är inte jätteviktigt. Men en viktig del av oss också. Så för att vi behöver en del av oss som initierar att någonting händer. Och det här apan säger att han känner Mufasa. Och Simba säger, vadå? Kände du Mufasa? Och apan korrigerar. Eller kände du min pappa, tror jag han frågar rent, om man ska citera korrekt. Apan korrigerar. Nej, jag känner din pappa. Inte kände. Känner. Och så säger han att Mufasa lever. Och så springer han iväg genom djungeln och Simba springer efter. Och han tappar nästan bort honom. Och han springer där och det är grenar i ansiktet och hela kittet. Och så till slut kommer han fram till en kärn. Och apan stannar ju upp honom. Stopp! Han kom fram. Okej. Och så ser han att han ska gå tyst, försiktigt fram till den här kärnan. Vilket Simba gör. Han kollar ner i vattnet, ser sin egen spegelbild. Och först mer så här under, vadå? Det här är inte Mufasa, jag ser ju bara mig själv. Och sen så framträder en gestalt av Mufasa uppe i molnen. Det här är ju då mörkt, det är fortfarande mörkt, det är natt. Så Mufasa framträder och säger, nu ska jag citera, den svenska versionen kommer jag citera. Han säger, Simba, du har glömt mig. Och Simba säger, nej, hur kan du tro det? Och det är rimlig ändå invändning. Han har ju aldrig glömt sin pappa. Det har han ju inte. Men, då säger Mufasa, du har glömt vem du är och på så vis glömt mig. Titta in i ditt inre, Simba. Du är mer än vad du har blivit. Så du har glömt vem du är och så vis glömt mig. Det vill säga du har glömt vem du verkligen är. Ditt riktiga jag, din högsta potential. Därför menar han att han har glömt Mufasa. Och sen titta in i ditt inre, Simba. Du är mer än vad du har blivit. Och här är det viktigt, du som lyssnar kanske tycker det är självklart, men titta in i ditt inre. För att det är inte det yttre som är det relevanta, det är det inre meningsfullheten vi pratar om nu. Och du är mer än vad du har blivit. Och den här kommer också alltid vara sann. Allt du blir, oavsett hur mycket Hakuna Matata du agerar eller om du agerar utifrån din Mufasa, så kommer det alltid vara mer än vad du faktiskt har blivit. Det finns alltid nästa nivå du kan bli. Jag pratade Abraham Maslow om, känt vid behovspyramiden. Han pratade om being and becoming. Att vara och att bli. Det är det som är det självförverkligandet. Och jag hade för några avsnitt sedan 5 avsnitt på raken om självförverkligande i praktiken, om du vill lyssna på det. Nu går vi in på den mer filosofiska aspekten av självförverkligandet. Och så säger Mufasa, du har glömt vem du är och på så vis glömt mig. Titta in i ditt inre, Simba. Du är mer än vad du har blivit. Och så säger han, du måste ta din plats i livets cirkel. Och det här är ett viktigt ord. Jag har ingen aning om Disney-företaget på den tiden koll på det eller om det bara blev i översättningen. Men just ordet måste är en viktigt här. För Maslow, han brukade säga, en konstnär måste måla, en musiker måste spela och en poet måste skriva om han eller hon vill vara i fullständig inre frid med sig själv. Det en person kan göra måste han eller hon göra. Och det här skiljer sig från det vardagliga måstet. Många går och säger, ja, jag måste göra det här, jag måste betala räkningar, jag måste det. Det kan vara väldigt begränsande att bara göra livet en plikt, men när jag pratar om självförverkligande, sitt kall, sin passion, då är måste helt rätt ord. Jag måste göra det här. Det här är mitt ansvar. Så därför Mufasa säger, du måste ta din plats i livets cirkel. Inte du borde. Inte du vill. Inte det vore bra om. Inte du behöver, utan du måste. Och då säger Simba, klassisk invändning som är så mänskligt. Hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Det här är så vanligt. Men jag märker det när jag coachar människor och utbildar människor. Många fastnar i huret. Och det är bra med huret i sig, men det kommer oftast för tidigt. Vi behöver få full kontakt med vår Mufasa, vår högsta varför, vår högsta potential. Vi behöver inte att du lever fullt ut, få kontakt med. Huret kommer sen. Och jag hade, förra veckan hade jag för detta fotbollsspelaren Magnus Hedman på podden. Och vi pratade då om mål, att sätta mål. Och han pratade också mycket om det är viktigt att ha tur, men innan vi har huret är varför. Så Simba säger då, hur ska det gå till? Mufasa kommer ju inte med en handlingsplan. Jo, men du gör så här, sen gör du så där, så gör du så där. Det gör han inte, utan han säger... förlåt, jag backar lite här. Simba säger, hur ska det gå till? Och sen säger han också, jag är inte som jag var förr. Det är också en invändning. Hur ska det gå till? Används som invändning. Och jag är inte som jag var förr. Vilket är sant. Du kommer aldrig vara den du var förr. Du kan komma tillbaka till din Mufasa, din passionpotential. Och för att kunna bli det mer. Men du kommer alltid att gå framåt. Du kommer aldrig gå bakåt. Så han har ju rätt, men han använder det som en invändning. Jag är inte som jag var förr. Och då säger Mufasa, glöm inte vem du är. Du är min son och den enda sanna kung. Glöm inte vem du är. Och efter det så skingras molnen och Mufasa försvinner längre och längre och längre bort. Och Simba springer efter ett tag och så. Men det är, så glöm inte vem du är. Så det handlar inte om att Simba ska bli någon annan. Det handlar om att faktiskt bli den han är. Allt han kan bli. Och du är min son, enda sanna kung. Det vill säga att du är en utvalda. Och du är en utvalda i ditt liv. Jag är utvalda i mitt liv. Ja, som sagt, Simba springer efter och säger, nej snälla, lämna mig inte. Och Mufasa upprepar bara, glöm inte, glöm inte, glöm inte. Tills han försvinner bort. Och där fick ju Simba kontakt med sin storhet igen. För det viktiga är att Mufasa är Simba. Simba är Mufasa. När Simba lever sin potential. För din potential är ju inte utanför dig, den är du. Man kan säga att du är din potential. Om man har religiös prägel kan man säga att det är det Gud gav dig. Om du inte har en religiös men kanske en annan spirituell, kanske du tänker att det är så kosmos menade för dig. Om du inte har varken religiös eller spirituell övertygelse kan du tänka att det är den genetiska sammansättningen tillsammans med den uppväxt du har, så har du fått en del fallenheter, styrkor och sånt som du kan uttrycka, som du måste uttrycka för att vara i frid med dig själv och ge till andra. Det är därför det måste, det är som en plikt. Det är inte en plikt i form av att om att du dör om du inte gör det, eller att du kommer bli straffad av någon om du inte gör det. Det är inte en sån plikt. Det är en plikt för din själ eller ditt hjärta eller ditt inre. Men efter den här känslosamma scenen, när han faktiskt får kontakt med sin storhet, kontakt med sin Mufasa igen, så tvekar fortfarande Simba. Och då dyker apan upp igen. Han pratar med Simba. Och försöker pusha honom då till att ta sin plats i lejonriket. Och då argumenterar ju Simba tillbaka. Nej, men det här tillhör ju det förflutna. Tillhör det förflutna. Och då slår apan honom i huvudet med käppen. Slår ganska hårt här. Ah! Och Simba säger, aj, vad gör du? Eller inte tokig, jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men det är den betydelsen. Vad gör du? Apan svarar, spelar ingen roll, det är det förflutna. Säger Simba, ja, men det gör ju ont ännu. Och då säger apan underbart, ja, det förflutna kan göra ont. Du kan antingen fly från det eller lära av det. Och där vaknar Simba till liv. Han säger och agerar äntligen. Och där har man en liten rolig scen där apan frågar, vad ska du göra nu? Först ska jag ta din käpp. Och så tar han käppet och slänger iväg den. Och sen så tar han och rusar mot lejonriket. Och apan jublar jättemycket när han gör det. Och här är någonting väldigt, väldigt intressant. För Simba tar sig inte tillbaka till lejonriket själv. Han tar med sig Nala. Han tar med sig apan. Han tar också med sig Timon och Pumba. Så han tar med sig alltså sin inre röst, Nala, sin inre maker, trickser eller visa delen av sig själv, apan. Och sen Timon och Pumba som sin egen lekfullhet och ungdomlighet och de bitarna. Så han integrerar hela sig själv. Och det är faktiskt så vi förverkligar oss själva. Det handlar inte om att vi ska förneka vad Hakuna Matata bara för att vi vill inte att han tar över. Men vi ska inte förneka den. Du vill ha din lekfullhet. Annars kommer livet vara superallvarligt och torrt och tråkigt. Och allvarligt hela tiden. Du vill ha din inre röst som faktiskt kommer påminna dig om när du är på rätt väg och när du går ur din väg. Du vill ha din inre visa del och initiatorn som faktiskt gör någonting åt det. Tänk Nala, sen kommer apan, kontakt med Mufasa, sen apan igen. Det är ju den ordningen. Och så tillsammans med de andra, med de här då, delarna av sig själv och de andra lejonen som är kvar i lejonriket, så strider de alla tillsammans mot hyenorna. Och där har ju också, det är lite intressant, för Scar har ju också satt så, som symboliserar vår strukturmoral, fängslad där. Ja, honom i en bur. Så de frigör ju honom också såklart. För vi vill ha moralen också. Så, men i alla fall, så alla strider då mot hyenorna och Scar. Och så är det ju vårt liv. Där vi har mest potential är där vi också har flest hyenor. Eller flest hjärnspöken, eller demoner, eller drakar, kalla vad du vill. Men det är ju så. För alla hyenor är ju samlade i det förfallna lejonriket. När Simba ska ta tillbaka det. Och hävda sin rätt faktiskt. Att leva sin potential. Så att det är logiskt att alla är samlade där. Att de inte är utspridda i hela djungeln eller någonting. Utan de är samlade där. Så är det. När du ska göra det du verkligen har passion för. Det du verkligen har potential för. Det är också där du kommer ha flest inre hinder. Flest självsabotörer. Och där din rädsla också kommer verkligen komma in. Störigt, men det är så det är. Men det betyder också för varje hyena du besegrar. Varje gång du tämjer din inre skar eller besegrar den. Så kommer du också bli mer av dig själv. Och få frikoppla mer av din potential. Och du kommer att leva mer fullt ut. Mer passionerat. Mer meningsfullt. Det kräver att du gör det jobbet. Men det är alltid värt det. Det är inte alltid bekvämt. Tvärtom. Det är ibland väldigt obekvämt. Men du måste göra det för att vara i frid med dig själv. För det ingår i att vara människa. Så att de strider mot hyenorna. Frigör Satsu, moralen. Och Simba möter sen Scar i en kamp. En till en. Och de strider och det... De strider med varandra. Och sen så har Scar Simba nästan besegrad. Simba hänger ner för den där klipphällen. Precis på samma sätt som Mufasa gjorde tidigare i filmen. Och Scar står ovanför. Och Scar är precis på väg att döda Simba. På samma sätt som han gjorde med Mufasa. Och sen säger ju Scar innan det att det var han som dödade Mufasa. Och Simba, han får kontakt med sin vrede. Och här, ska vi gå in på också en vrede snart. Men han får kontakt med sin vrede. Han tar sig upp och han besegrar Scar och får Scar att erkänna för alla i lejonriket att det var han som dödade Mufasa. Och Scar besegras där och hyenorna vänder sig mot honom. Det är lite så här filmiskt dramatiskt delar här. Men just att Simba har också kontakt med sin vrede. I det fallet. Och jag menar inte en toxisk vrede. Utan kontakt med sin ilska. Och Maslow kallar det för metaklagomål. Så klagomål på metanivå, klagomål på en högre nivå, bortom sig själv. Man vill göra någon typ av skillnad i världen. I vilket fall, så när Scar är besegrad, hyenorna har skingrats bort och de bitarna, då går ju också solen upp över lejonriket. Väldigt symboliskt. Och Simba går ju då med rak rygg upp i klippan. Om du kolla på den scenen igen. Jag rekommenderar att kolla filmen igen om det var ett tag sedan du såg den. Men kolla också i slutet hur han går. Han har rak rygg. Han går stolt. Det är ingen tvekan alls. Och där blir han Mufasa. Så. Vad blir du medveten om nu när du har hört det här? Vad öppnar det här upp för dig? Och vad är ditt lejonrike? Det vill säga, vad är ditt kall? Vad är ditt ansvar att ta hand om? Eller att leva upp till? Vad är du ättling till? Och vad är din mofasa? Det vill säga, vad är din potential? Din passion? Och till sist, vad är dina hyener? Och vad är din skar som håller tillbaka? Du får jättegärna, om du vill, skriva till mig på info@akademeta.com. Det står också här i beskrivningen till avsnittet. Om du vill ställa frågor eller bara dela med reflektioner. Det gäller alltid i och för sig för varje avsnitt. Men jag belyser lite extra nu. Så, med det sagt. Så det här var Lejonkungen i sin symbolik. Och jag litar på att det här har gett dig någon typ av värde. Att det här har väckt någonting i dig. Jag hoppas i alla fall det. Och som sagt, skriv till mig om det är någonting. Och annars så hörs vi igen om en vecka. Så ha det bäst så länge.